Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six, podcasten om Premier League. Det är avsnitt 126. Det är den sista november 2023, vecka 48. Och idag sitter jag, Viktor Enberg, här tillsammans med Kalle Hultin och Per Frykebrant. Välkomna.
Tusen tack.
Tack snälla.
Vad tycker ni om november generellt?
Piss, ja.
Ingen av er som i alla fall ska raka av en fet musch. Eller ja, du jobbar igen. Ja, du gör det lite året runt.
Ja, det gör jag. Så det blir inget speciellt bara för i november, tyvärr.
Nej. Jag har ju Gary Lineker-skäggväxten. Så jag klarar mig från november.
Är det en
november.
Grej att man säger Gary Lineker?
Nej, men han är väl ändå någon form av liksom talesperson för oss liksom skägglösa, skulle jag ändå säga.
Okej. Okay.
Jag tror han är ganska öppen med att han har väldigt dålig liksom, okay, skäggväxt. Så att vi, ja, i vårt community, där är han stor.
Jobbigt att vara Gary Lineker. Allt annat är liksom världens bästa liv, typ. Och sen får han inte skägg, så att jag tror han överlever.
Men har jag skägg och sen att han bajsar på sig på fotbollsplanen. Det är liksom de två grejerna.
Men var det som, var det Jens Lehmann som ställde sig och pissade bakom ett mål någon gång? Eller det var inte någon tysk målvakt.
Känns som han i alla fall.
Det låter definitivt som en Lehmann-grej. Jo, men ja. Det ringer en liten klocka. Ja. Jag kan inte säga om det var just han, men ja. Man ser upp till sådana spelare ändå, ja, som gör den typen av grejer.
Mm-hmm. Som vanligt då på torsdagen när det spelas Europa-fotboll så ska vi prata om det. Och vi har en hel del annat. Det händer ju saker. Och ja, det är ju lite tröttsamt att komma hit alltid när det går så jävla dåligt i det Europa-spelet. Det är ju... Ja. Jag vet inte riktigt, vi kan väl komma in på det lite senare. Vi kan väl öppna med något annat. Jag tänkte bara fråga er, apropå då att november går i mål nu. Igår kom ju då det här Spotify Wrapped. Mm. Och det finns ju många som stör sig på det, att folk håller på och delar och sådär. Men jag tycker ändå det kan vara lite kul. Och vi skojar lite om det innan, Kalle, att det är ändå ganska många som har tagit in, främst på Twitter då, att man lyssnar på Big Six och har den på sina listor och tackat Jesper och Björn.
Ja. Så vi får också tacka dem.
Tusen tack, Jesper och Björn.
Jag glömde två personer till.
Men vem,
jag är inte bitter.
Vem toppade din Wrapped, Per?
Kanye. När jag satt och kollade igenom listan igår, så jag blev så förvånad. För jag kände inte igen mig i de fem toppartisterna. Jag undrar, hur fan var min förra vinter? Det måste ha varit liksom otroligt annorlunda mot hur den är nu.
Varför, det tänker jag på. Är det från november till november Spotify Wrapped funkar? Så det jag börjar lyssna på idag kommer med i nästa års. Varför släpper de inte typ vid årsskiftet?
För de vill också ha julledighet, tror jag. Kanske.
Okej.
Okay. Nej, jag vet inte.
Nej, det är en bra fråga. Vi får ta med dem.
Det är väl aldrig någon julmusik heller man ser direkt på någons lista.
Nej, kanske man tar bort den månaden då för att folk lyssnar på julmusik. Ja. Jag vet inte.
Nej, jag tyckte också det var lite konstigt på min egna. För att,
vem hade du då som mest spelade list?
War on Drugs, och den det är verkligen det mest spelare. Det, så är det bara. Men femma var liksom Avantgardet, och de har knappt lyssnat på någonsin. Där någon gång efter de varit här, typ. Men jag tror det är också att ibland så kanske min Spotify har stått på någon dator på kontoret. Mm. Så har man spelat den en hel eftermiddag. Och så, ja, det är väl därifrån spelningarna kommer. Men var femma.
Ja, men jag hade inte Avantgardet med min topp fem. Jag lyssnade en del. Och vi var ju faktiskt och såg dem för några veckor sedan. Vi är ju lite kompis med Rasmus som sångare. Och han har ju en väldigt, väldigt stor fotbollskoppling. Han är ju West Ham-supporter. Han ska vi ju bjuda in här, tycker jag, någon gång. Det finns ju stories. Han har ju bott i West Ham under... långa perioder ju. Eller sa jag i West Ham?
Ja, i West Ham.
Han bodde i London och kollade på West Ham. Vilken var din mest lyssnade podd då, Per?
Big Six.
Det tror jag inte.
Jo, såklart. Så tack Jesper och Björn.
Din då?
Fotbollsmorgon.
Är det så? Mm. Ja, jag oftast proddar det programmet, så jag tror inte jag har lyssnat minut av Fotbollsmorgon. Jag hade inte en enda sportpodd på min topp 5 faktiskt.
Oj då.
Man konsumerar ju det ändå, va?
Ja.
Mm. Men Thomas Stenström var din etta på...
Ja, så var det ju. Jag gillar Thomas Stenström väldigt mycket. Men Per, senast vi satt här med dig så var det ju...
Klang och jubel förmodligen.
Ja, det var lite annorlunda. Det var väl... Jag tror Tottenham ledde serien då. Det måste ni ha gjort.
Ja, absolut.
Obesegrade såklart. Nu finns det 3 plumpar i protokollet. Man är på en 5:e plats i Premier League. Man är 2 poäng framför krislaget Manchester United.
Chelsea kom till 3-point lane och sen dess har det inte sett sig...
Men allting förändras ju efter den matchen. Ja. Jag kan inte ens kalla det för en match. Nej. För jag ser inte ens på det som en match. Det är lite som att bara gå på gatan och så får liksom en sucker punch bakifrån. Och bara, ja. Vad fan var det där? Men det är, allting förändras ju då. Och det är inte liksom så att säsongen är körd. Men hela liksom förväntningarna på säsongen förändras ju. Nu handlar det mer om att Tottenham har ju, jag tror, 10 eller 11 skador nu på seniorspelare. Och det är ju, nu handlar målet mer om att säga, förhoppningsvis i mitten av januari ligger vi inte så långt efter 5:e platsen. Det var mer där som förhoppningen ligger. Med då också förhoppningen att 5:e platsen kommer räcka till Champions League nästa år. Men det är ju de där skadorna som gör det. Jag skulle vilja säga att de här 2 matcherna som har varit efter Chelsea-matchen, för nu är det 3 raka torskar, men som sagt, räknar inte riktigt in Chelsea-matchen. Nej. Där. För det är alltså så mycket hände. Wolves är ju såklart en ordentlig plump i protokollet.
Ja. Det är väl den sämsta... Det såg ut med liksom att de vände på över...
Exakt. Exakt, men det är ju en generellt dålig insats. Villamatchen är ju... Det finns mycket vi kan säga om den, men det är klart att säga, ser man till alla chanser Tottenham skapar i den matchen, så är det klart att man skulle kunna göra ganska många fler mål än vad man faktiskt gjorde. Villa förtjänar absolut sina mål, men det är inte en sån... Det är inte en kollaps vi ser. Liksom. Det är det ju inte. Utan jag ser fortfarande att vi ska kunna plocka om det poängen som krävs för att vi ska ha 5:e platsen inom räckhåll när mitten av januari kommer. När förhoppningsvis många av de här spelarna som du ska ha är tillbaka.
Ser du det då med andra ord som att egentligen gör Tottenham samma sak men att spelarna är för dåliga?
Ja, det är helt annat. Men kolla nu Villamatchen. Vi har inte en enda mittback och inte en defensiv mittfältare på planen.
4 ytterbackar.
Exakt, det är Emerson och Ben Davies på mittbacken. Och nu kommer ju då Romero tillbaka till... Han är inte tillbaka mot City, men därefter. Och det är så här, mittbacksparet med Romero och Emerson. Det finns ju någonting där som kittlar. Jag tror att Romero eller Emerson nu i den här senaste matchen... Han har ju absolut sina begränsningar och absolut en riskfaktor där i backlinjen. Men jag gillar det Postecoglou gör, att hellre spela honom för att kunna fortsätta spela precis som han gör. För att det är så, han har fått mycket kritik nu, från, inte så mycket från supporterhåll men från, liksom, från annat håll, kring att han fortsätter spela det här spelsystemet trots att han inte har...
That's who we are, mate.
Exakt. Och det tycker jag, det är väl fullt rimligt att göra när du är så tidig i en process. Men det hade kanske varit lite annorlunda om det här var säsong 4 och det handlar om att säga... Ja, så riskmitigera kommande 6 veckor. Mm. Men nu är det fortfarande ett spelsystem som måste sättas. Mm. Och även om många av de här spelarna inte är startspelare så kommer de vara en del av projektet en tid framåt också. Men de här skadorna är ju nog i mångt och mycket också ett resultat av sättet vi spelar fotboll på. Tottenhams sätt att spela fotboll är att köra 110% i 60 minuter och förhoppningsvis leda med 2-0 därefter och sen göra sina 5 byten. När du inte längre kan göra det, när du inte kan byta ut spelare efter 6 minuter för att du fortfarande jagar, ja men då kommer det skador. Och det är det jag har gjort nu. Och nu är det, då tar vi Villamatchen här, andra halvlek. Tottenham har en seniorspelare att kunna slänga in. Det är Eric Dyer. Mm. Och det var en spelare som inte ens tränade med laget så sent som i augusti.
Han spelar liksom trots att han är den enda friska mittbacken. Det är rätt hårt.
Det säger väl en hel del om vart han står i hierarkin.
Ja, för han var ju otrolig mot den här konstiga matchen mot Chelsea. Liksom.
Ja, verkligen. Ja. Det hade ju kunnat vara...
Jag trodde jag skulle få lite av en revansch liksom. Ja. Och komma tillbaks i startelvan.
Ja, men det hade ju varit säsongens story. Om han hade kommit in där och satte kvitteringen. Alltså vilken story.
Ja, verkligen.
Men apropå det med skadorna. Jag har en Premier League injury list här framför mig. Och alltså det är ju många lag som är väldigt skadedrabbade. Och det känns som att det också är en diskussion som man har varje år.
Ja.
Och jag vet ju att ingen här kan ge något svar på det. Men varför blir alla så skadedrabbade? Om man bara får sitta och tänka högt. Är det det tajta matchschemat som bara... År efter år rullar på med mästerskap som ska tryckas in och säsongen blir längre och det är kort uppehåll mellan alla matcher. Är det så enkelt?
Det är absolut en stor del av förklaringen såklart. Sen tror jag också att sättet att spela fotboll på är ganska annorlunda nu jämfört med bara 5 år sedan. Jag menar, alla kör högt pressspel, det ska vara intensivt. Jag menar, ta som i Tottenham nu, det ska vara liksom full fart i 110 minuter. Du har inte längre de här fickorna i matchen. I alla lag i alla fall, där du kan vila. Jag tror att fotbollen idag är en större fysisk påfrestan än vad det var för 5-10 år sedan.
Ja. Ja, du mäter ju allt med dina västar hela tiden och löpkapacitet. Allt sånt har ju blivit, har fått mycket mer fokus. Och sen så känns det också som att det finns inte heller några lätta matcher att kanske rotera en elva med heller. Mm. För att det är så många i toppen nu som vi ser. Det är hur jämnt som helst. Liksom ettan till sexan placeringar. Och då finns det knappt matcher du kan vila en stjärnspelare eller rotera lite. För att alla matcher är precis lika viktiga. Och då kör du väl till slut. Slut på dina spelare på något sätt.
Ja, nej, precis. Men ta Tottenham som ett exempel. Har ju 10 spel på skadelistan. Har ju inte Europaspel, utan det är bara en match i veckan. Ja. Och till och med det är för mycket för de här spelarna. Utifrån det sätt man spelar fotboll på.
Sen kom ju också, schemat vände ju också såklart mot tuffare matcher efter alla skador också. Wolves kanske inte är liksom tuffaste, men de har ändå gjort det bra den här säsongen. Aston Villa kan slå alla lag. Och nu väntar City borta till helgen. Så att liksom, det har ju också kommit till worst case scenario för er.
Ja, nej, City, det är ju bara att räkna bort. Det är en 5-1. Ja. Alltså det kommer vara speedway-siffror i den matchen.
För jag tänkte på det.
City tar ju inga poäng mot topplagen.
Nej, men jag ser också så här. Det här är ju deras stora match på säsongen. Alltså, Tottenham har de ju... De har hemsk statistik mot Tottenham.
Jag kollar upp det. Senaste 7 ligamatcher har ni vunnit 5.
Ja.
Och under 4 olika... managers.
Ja.
Det är Mourinho, Conte, Stellini och Nuno.
Var en större bedrift att man har fått med de resultaten eller att man har haft så många olika tränare?
Ja. Bra fråga. Bra fråga. Men det kan man också säga att de här tidigare tränarna som Tottenham har haft, som har fått de resultat, har ju varit så här hyfsat lika ändå. Alltså Nuno, Mourinho och Conte. Postecoglou är ju den diametrala motsatsen mot de här tränarna. Så det talar emot att den här statistiken ska fortsätta tillsammans med alla skador såklart. Sen är det väl också så att så här, det som passar Tottenham allra sämst är ju lag som ligger lågt och parkerar bussen. Det är absolut inte City, så att säga. Så spelsystemsmässigt kan det ju faktiskt funka Tottenham ganska bra. Men ändå svårt att se att City ska ha svårt att penetrera ett försvar med Ben Davies och Emerson Royal. Emerson Royal som släppte en ny låt igår. Även om ni har sett den.
Jullåt eller?
Ja, nästan.
Han gör musik. Det har jag helt missat.
Musik skulle jag inte kalla det. Men alltså, jag kan rekommendera att gå in på hans Instagram, för det här är nog det mest autotunade låt jag hört i hela mitt liv.
Mer än Drake?
Alltså, 1000 gånger mer än Drake.
Vi kan väl göra som så att vi klipper in några sekunder här. Um abraço pode salvar uma depressão, um aperto de mão, um conselho de coração. Yeah, quem bate esquece, quem apanha não, quem apanha não, quem apanha não.
Emerson är ju en oerhört spännande person. Han är dels som mittback, alltså mittbackar som gör no-look passes är ju, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem. De är inte hemma i mittbackslåset i alla fall.
Vad tycker man om spelare som gör no-look passes generellt? Det dök upp i mitt flöde häromdagen, den här Ronaldinhos klassiska när han frispelar någon och... Alltså då blev jag nästan att jag förut jag bara tyckte, ja, men allt med kring Ronaldinho det är ju någonting annat såklart, men det är ju himla onödigt.
Ja.
För just den är också att han behöver bara... ju inte göra det på sätt. Jag kan ju fatta om den görs på något sätt för att lura motståndaren.
Ja.
Men där var det ju bara den här brasse.
Ja, och Firmino tog ju vidare den också sen, och jag tyckte det såg så överdrivet ut varje gång han skulle göra det, för han gjorde också alltid tap-ins mål och slängde verkligen huvudet.
Ja, exakt. Det är så extremt onödigt för att säga. No look pass, det har ju så här, någon form av funktion i alla fall i att säga du lurar motsatt passningskron någonstans. Har du öppet mål ska du slå in bollen. Jag menar, vem försöker du lura? Ja. Vill du lura någon tror att du ska slå bollen åt andra hållet?
Jag vet inte.
Idioti.
Ja, det såg bara så dumt ut varje gång.
Men apropå då till den här injury-listan som jag sa att jag hade framme. Vet ni vilka lag som är mest skadedrabbat just nu i Premier League och hur många spelare man har på skadelistan? Du sitter och ojar dig så mycket nu Per över ditt Tottenham.
Ja, men Newcastle måste ju vara där också. Mm.
De är absolut i toppen, men de är inte etta.
Är det ditt Man United?
Nej, också i toppen.
Mm.
Nej, jag vet inte.
Det är faktiskt Brighton.
Ja, just det.
De har en skadelista på 12 spelare. Den här är uppdaterad den 28 november. Och så den är 2 dagar gammal. Så det lär ju säkert vara lite andra nyheter när presskonferenserna kavlas ut i måndag.
Jag vet inte, nu var ju det Serbi ute och pratade inför kvällens match också.
Ah, just
och sa att både Lämti och Ansu Fati är långtidsskadade. Men jag gissar i alla fall att Lämti var inräknad där. Kanske inte
det var han, för han har ju varit borta en lång tid. Men så då kanske vi är uppe på 13 då.
Tre månader.
Det var en muskelbristning, va?
Något sånt.
Mm. En vanlig skada när det blir tight match. men sen efter då, på 11 skador hittar vi Newcastle, 10 stycken hos Tottenham också 11. Men United 10. Sen Brentford på 9 och sen är det, vill ni gissa den klubb som har minst City. Skador i sin trupp?
City
har 4 stycken, det är inte minst, men de är absolut i botten av den här tabellen.
Nej, Luton?
Nej, Luton har 7.
Bournemouth?
Nej, också 7. Jag säger bara istället, för det här blir inget.
Nej, det går inte.
West Ham, 2 spelare skadade. Så det är ju David Moyes, om man ska säga så då. Det kan man ju faktiskt nästan känna sig lite vetenskapligare. Men apropå då, det du nämnde, varför man tror att det är mycket skador. Just att man spelar på ett helt annat sätt och det är så intensivt och man ska köra. West Ham är ju verkligen en del lag i Premier League som spelar, eller ja, alltså man kan ju såklart dra in flera av kanske bottenklubbarna och sådär. Men verkligen tydligt på ett sätt har en spel i det som är långa bollar. Och alltså ett mer, vad ska man säga, ett nästan mer destruktivt sätt att spela fotboll på. Så det kanske ger effekt på att man har en helare trupp.
Det ska man nog inte negligera helt. Så vi kanske får en revival nu i den här hela skadedebatten. De här gamla vad ska jag säga, reptiltränarna får en liten revival nu.
Det har varit väldigt fint.
För det är bara den typen av spelstil man kan ha i sån där tufft matchande.
Och då är det väl Bowen och Antonio som är de två skadade spelarna som är på nyckelspelare. Så de har ju ändå, det är ju ändå problematiskt såklart. Alltså, jag menar, i Brightons 13 manna kanske, ja, 12 eller 13 vad det nu är, så kan det är ju många spelare som kanske inte är ordinarie. Men ja, lite intressant faktiskt. Och jag tänkte ta vidare det här då för att komma in på Champions League-fotbollen som har spelats. Jag tänkte börja med, apropå då skadorna, att läsa upp några namn. Så jag gissar att ni kommer sätta vad det är jag läser upp, men ett litet quiz i alla fall. Det låter så här: Ben Parkinson, James Huntley, Michael Ndiveni, Lewis Hall, Loris Karius, Paul Dammett, Martin Dubravka. Vad är det?
Newcastles bänk mot PSG.
Precis. Newcastles bänk mot PSG som inte ens var fylld till den kvoten bänk får vara. Och en bänk som gjorde 0 spelade minuter under matchen. Det gjordes ju inga byten.
Nej.
Det märktes.
Ja.
De var trötta.
Det är Lewis Hall i så fall som hade kunnat vara tänkt på.
Ja, men Paul Dammett är ju fin ändå.
Ja, Dammett håller i också. Ja. Nej, men det tänkte jag verkligen på när jag såg elvorna inför matchen, att undra liksom hur sent han kommer hålla på byten här nu, för att det är en elva du har och den kommer du hålla fast vid hela matchen, och så blev det ju med. Och sen så har de ju enligt mig ett straffrån emot sig, alltså mirakulöst hade, alltså, det hade varit en bragd de har vunnit den matchen.
Absolut, men alltså all eloge till Newcastle som har den skaderistan och den bänken och åker ändå till Paris och spelar så pass ändå högintensivt pressspel.
Hela matchen.
På tal om att det är så där, fortsätta köra den här skadningen rakt in i väggen. Han har ju alla ursäkter såklart för att spela en lite mer, vad ska vi säga, pessimistisk fotboll. Men precis som Postecoglou vägrar att göra det.
Det är den nya skolan av tränare liksom, att tro på sin idé så länge liksom, tills det nästan blir galen på något sätt.
Ja, och jag kan ju gilla det, för jag tycker ju att, lite bara för att koppla tillbaka till citatet med att så här, fortsätta, som du drog ut det, men så här, fortsätta, oavsett om man har spelmaterialet för eller inte, så ska man fortsätta spela sitt spelsystem. Jag tycker ju att tränare generellt i Premier League har ändå förväntat sig och krävt en alldeles för låg svårighetsgrad av sina spelare. Det här är ändå liksom världsklassspelare vi pratar om. Det är klart att de ska kunna ha i sig att spela sig ur en hög press till exempel. Så jag menar, jag välkomnar att man gör det, för jag tror att man allt för länge har spelat allt för långt under spelarnas egentliga svårighetsgrader.
Man brukar ju dra fotbollsspelare över en kam ibland och säga att det kanske inte är de, jag menar att man kan spela fotboll, att det inte finns så mycket intelligens utöver det. Nej. Tror du då, apropå det då, den fotboll som spelas nu, att om 10 år så kommer fotbollsspelare vara
smartare
människor?
Människor har, för att säga, utvecklingen av fotbollen har inte gått emot att de senaste 30 åren skapat smartare fotbollsspelare. Däremot smartare människor, ska jag säga, däremot som smartare fotbollsspelare är det väl i den utvecklingen vi går. Jag tycker också att utifrån så som allt fler spelare, det är ju, vi pratar mycket här i Sverige om att konstgräset är så dåligt för att skapa liksom nya försvarsspelare, de blir bara bra på att passa och inte på att tackla. Ja, men då kommer man ju också anpassa spelet därefter, och då måste du ju vara du måste ha lite mer spelförståelse framåt för att kunna spela den typen av spel. Så att, smartare fotbollsspelare, ja. Smartare människor, nja.
Ja. Apropå det med byten också, exempel om, vi ska inte prata om helgen som var, men Pep gjorde ju inte ett enda byte mot Liverpool till exempel, och då han ändå var ju en av dem som verkligen gick ut och kritisera, eller när man skulle införa 5 byten efter pandemin på alltså permanent, att han var ju verkligen, han var ju ganska, ja, men han hade ju starka åsikter att man ska få, vi måste få kunna byta mer, men sen gör han inga byten.
Nej.
Det är ju också märkligt.
Ja.
Ja, verkligen, verkligen. Jag tycker det är... vissa vill bara vinna fotbollsmatch. Liksom Bayern München, superklara vinnare av liksom den gruppen, och bara fortsätter köra. Men det är väl, det skapar väl någon form av vinnarkultur också. Man ska väl inte underskatta...
Sen vinner man inte ändå.
Nej, nej. Men det var ju mäktiga Köpenhamn. Det är inte alla som vinner mot dem.
Fan vad bra de är. Köpenhamn. Alltså, det måste ju ändå sägas.
Ja, de är ju nära på att vinna igår.
De har väl bara vunnit en match i den här gruppen, men de har ändå ett kryss mot United utöver segern och kryssa mot Bayern München i München. Jag tror det var första matchen, jag tror det var första hemma Champions League-matchen de inte vann nu på typ 26 raka eller någonting.
Ja, de har ju galna siffror.
Ja, nej, men Köpenhamn, det alltså, kommer säkert prata om hur United har liksom schabblat bort sitt avancemang från den här gruppen. Med Köpenhamn skulle vi säga att det är i princip varje match som de har förtjänat att få med sig mer än vad de faktiskt har fått. Förutom då vinster mot United. Men jag tar, var det öppningsmatchen så var Galatasaray när de hade 2-0. Tappade på slutet där. Okay. United borta när de missade en straff i slutskedet. Liksom. Det är helt sjukt att man går in i den här gruppen och... Alltså egentligen borde kunna vara lika klara som Bayern München här nu inför sista omgången.
100%. Men lite marginal på sin sida. Men nu har de väl Galla... hemma.
Precis.
FCK, ja. Ja. Mm. Och United ska möta Bayern München på Trafford.
Och United måste förlita sig på att det blir oavgjort i den matchen och sen slå Bayern München hemma för att...
Jag tror man ska börja med att bara hoppas på att man ska slå Bayern München.
Ja, såklart. Men att man också liksom måste hoppas på ett kryss för att ta sig vidare.
Jag trodde inte att FCK Galatasaray sista omgången skulle vara liksom omgångens match, men det är det ju verkligen. Som man ser fram emot den.
Verkligen.
Ja, det... Skönt att det är väl en veckas uppehåll i alla fall, sen smäller det.
Exakt.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Men bara innan vi hoppar in tillbaks till den grupp A då, så tillbaks till grupp F tänker jag lite kort bara. PSG och Newcastle. Jag tycker det är lite intressant det där med att på något sätt sitter jag ändå och hoppas på, och jag ville att Newcastle skulle vinna. Jag blev lite arg över att det blev straff. Och sen på det sättet såklart den tilldöms med hela den här handsregeln. Det går inte att göra sig riktigt klok på det. Det åker vi inte diskutera.
Nej.
Men det är ju, jag menar, det är ändå en problematisk klubb. Och de möter ju också en problematisk klubb. Det är ändå ett gulfderby. Hur förhåller, jag vet inte, är det bara jag som känner så när man sitter och kollar på det? Är det på något sätt för att det ändå är engelska klubbarna som man... Det känns som att om jag sitter och tittar på Chelsea i Champions League, eller om Tottenham ska vara i Champions League, eller Liverpool, eller Arsenal, där, då kan jag vara glad över sämre resultat. Mm. Men på något sätt, med Newcastle så... Jag vet inte, jag vill... Det kanske har att göra med att Alexander Isak ska bli matchvinnare och sådär också, men det finns ändå någonting som... jag vet inte... På något sätt nästan inte hejar på dem. Men jag vill ändå att det ska gå lite bra.
Jag tror dels är det Alexander Isak-effekten. Definitivt i PSG-matchen här. Mm. Sen så finns det ju nu faktiskt också ett incitament för oss som håller på andra lag. Att det ska gå bra för engelska lag i Europa. I och med att säga, om det gör det, ja, men då kommer det komma en extra Champions League-plats. Ja. Och alla våra tre lag, Tottenham, Chelsea och United, är ju lag som är i behov av den där extra Champions League-platsen. För ingen av oss kan liksom riktigt räkna hem en topp fyra här och nu. Så.
Nej. Och sen så hejar man väl nästan på alla lag som möter PSG också. För de är väl alltid värst nästan. Oavsett om Newcastle också tagit på sig den kappan senaste året, så är man fortfarande, det är fortfarande för nytt för att man ska ogilla laget, känns
det. Precis. Samtidigt så alltså, det finns jättemånga saker att säga om projektet Newcastle just nu, men det har ju varit ett väldigt liksom, sympatiskt lagbygge än så länge, och att de fortfarande har de här
kvar. Man sminkar ju en gris.
Exakt, exakt. Att, alltså, jag menar, den bänken som du radar upp där, det är ju svårt att hata den bänken. Liksom.
Vi får väl se om i januari, om det istället sitter, som vi pratade om förra veckan, sitter en Benzema, Ronaldo, ja. Milinkovic-Savic
där. Då, exakt, då om Victor fortfarande sitter och hänger på Newcastle Champions League med den bänken.
Då behöver ni inte tagga in på Twitter i nästa års Wrapped heller.
Nej.
Jag sa ju dock förra veckan att det ändå på något sätt kan kittla lite att de ska få lånas in också, ja. Så jag vet inte vad det är, något fel.
Det är en feberdröm liksom.
Men jag tror att oron för att de ska låna in spelare från Saudi, jag tror att den är ganska överdriven. Man kan ju inte, även om reglerna inte upphävdes nu, eller det inte kom en blockad för den här typen av lån, så är det fortfarande så att det finns ju fortfarande regler för hur du, när du har samma ägare, ska liksom distribuera kostnaderna för att spela. Du måste fortfarande, den klubben som lånar in måste fortfarande stå för amorteringen då. De ska också stå för liksom, lönekostnaden. Och det här är ju spelare som har valt den saudiska ligan av just löneskäl. Så att jag ser det än så länge som, med nuvarande regler, ser jag fortfarande som ganska osannolikt att det skulle komma en sån lånevåg från Saudiarabien.
Ja, och dessutom är ju de i säsong och... Det känns ju ändå som att eftersom att som man satsar på den ligan och den här piffonden och som har fyra klubbar där då. De har ju ändå så stort maktspel i Premier League som det är. Än att man ska skicka sina stjärnor från saudiska ligan som man verkligen satsar på. Om man vill komma in i Champions League och allting. Det drar ju också ner på kvaliteten där. Sen kanske inte så många i Europa sitter och streamar de matcherna, men ändå.
Nej, precis. Och så, som vi har pratat om många gånger förut, det här är ju ett projekt från Saudiarabien för att liksom lansera sig själva som ett turistland. Det hade varit väldigt konstigt att de då liksom ett halvår in på den här satsningen börjar skicka iväg spelarna. Mm. Men de gör det här för att bygga sin liga. Jag tror inte det handlar så mycket om att det är klart, Piff vill bygga Newcastle också, såklart. Men alltså, anledningen till varför man har värjat in de här spelarna är nog mer för att bygga ligan än för att hitta vägar runt för sina andra klubbar istället att nå sportsliga framgångar.
Man kanske gör tvärtom och skicka inhemska spelare istället för att bygga upp intresset för saudiarabiska spelare.
Det skulle de kunna göra, dock är inte en enda spelare som skulle nå, som skulle vara önskvärd.
Då ser vi hellre liksom så här okända engelska efternamn på den bänken.
Ja. Exakt.
Några andra.
Vad tror ni då inför den sista omgången för Newcastles chans att ta sig vidare till slutspelare? Och de måste ju alltså då vinna mot Milan och samtidigt som Dortmund inte förlorar mot PSG. Och att Dortmund som är vidare och klara, då kan de ju tappa första platsen i gruppen om PSG slår dem. Med två bollar då har de ju bättre målskillnad.
Ja, det är otroligt att Dortmund...
Eller nej, så är det inte alls. Det är ju inbördes. Så Dortmund är väl... Nej, det är Newcastle som har bättre inbördes mot just det. Nej, det är jag som snurrar.
Ja. Nej, men att Dortmund skulle vara klara med en omgång kvar trodde väl ingen. Så att gärna Dortmund Newcastle vidare för min del.
Ja, alltså jag tror Newcastle var ju pinsamt dåliga i första mötet mot PSG. Och det är klart att det är ett annat Dortmund.
Nej, nu tycker du fel va?
Nej, alltså han menade att Dortmund var pinsamt dåliga, men du sa Newcastle. För Newcastle
är Newcastle.
Ja, tänk, det här har varit hårda krav. 4-1.
Vi klipper bort det här vi sa att i rätta affär, så låter vi det bara vara.
Ja. Jag håller så mycket med Newcastle att jag ville se något. Nej, men Dortmund var pinsamt dåliga i första mötet mot PSG. Och det är klart att Dortmund är ett annat lag nu än vad de var då. Men PSG har ju också, tycker jag, presterat kanske lite bättre än vad poängen visar. Jag menar, chanserna de skapar mot Newcastle, de ska ju gå därifrån med 3 poäng.
Ja, de hade 6 i XG när matchen var slut. Liksom.
Exakt, exakt. Det är sinnessjukt att man kan komma upp i såna siffror. Svårt att säga om. Det är ju... Alltså den här gruppen har ju verkligen levt upp till sitt rykte. Alltså gruppspelet i Champions League har bara för mig handlat om den här gruppen. Mm. Inga av de andra grupperna har varit liksom tillnärmelsevis intressanta.
Men grupp A?
Grupp A? Vilka har vi i grupp A?
Manchester United, Bayern München, Galatasaray, FCK.
Ja, den är ju mer intressant av andra anledningar. Bara, den är intressant för att man vill följa United. Ja. och vad som händer där. Och att Dortmund efter sina första, inte bara första matchen utan kanske första 2 matcher, att de är klara inför sista gången, det är sinnessjukt. Och man trodde att PSG bara skulle liksom promenera igenom den här gruppen.
Det är så fint att de ständigt har problem med sitt Champions. Alltså, det aldrig går som de tänkt sig.
Nej, exakt.
Att det är konstanten sen de kom in i turneringen typ, liksom. Ja. Och det är vackert.
Mm. Vi förflyttade oss till gårdagen då och 18.45 med Welcome to Hell-inramningen i Istanbul. Och först och främst bara, det är väldigt kul tycker jag, eller på något sätt med både FCK och Galatasaray. De har ju såklart levererat i det här gruppspelet, men också just alltså, ur ett supporterperspektiv. Jag tror jag sa det efter FCK-matchen också, då körde de ju Theater of Nightmares och nu körde Galatasaray det här. De får ju verkligen smaka på de här bortamatcherna. Men
vad skulle du säga?
Jag tyckte det var lite kul också med, för att bara gå lite kring matchen, försöka komma bort från det. Att de gick ut med att det skulle vara mobilförbud i Galatasaray-sporten, att man fick inte filma, det ska bara sjungas och stötta laget. Och det första som hände från sändande bild var ju att när de gick in på planen så filmade de någon som stod och filmade tifot.
Ja, informationen gick inte riktigt ut.
Nej, inte till alla.
Men det är ju, alltså med United, det känns som att... Det har varit så i varje omgång i Champions League, att de kommer från en liksom vinst i ligan och så öppnar de bra, de gör en bra första halvlek och så tänker man, ja men nu är de bra, nu vänder de på det här, nu kommer de hitta liksom det vinnande spåret. Och så hittar man något sätt att liksom fucka upp det i andra halvlek. Varje omgång i Champions League.
Ownarna som är där igen. Liksom.
Ja men exakt.
Ja, men igår får man faktiskt säga att det var bara Onanas fel.
Ja.
Man hade ju vunnit den här matchen annars.
Ja. Absolut.
2 dundertavlor.
Ja. Absolut. Sen tycker jag att det andra målet...
Ska vi försöka försvara honom här nu?
Ja, men faktiskt lite grann. Alltså det är fortfarande tabbe. Men det är väl Mainu som går in för att nicka den bollen. Och undviker nicken liksom sista hundradelen. Jag förstår ju att Onana går bort sig där. Så det är fortfarande tabbe såklart. Men det finns förmildrande omständigheter i den situationen.
Ja.
Alltså när jag ser det, jag hade reagerat likadant. Så det är också en försvars... tabbe från en ganska liksom orutinerad spelare som går in. Det han liksom egentligen lurar sin egen målvakt att försöka nå en boll som han inte kommer nå. Jag tror väl att en mer erfaren och kanske framförallt längre mittback antingen når den bollen eller inte går in för att det lurar målvakten bakom.
Ja, såklart. Men det är ju mer... Det är bara obeskrivligt hur han slänger sig till höger och lyckas slå in bollen i mål åt vänster på något vis.
Ja, men han lyckas ju alltid, alltså även fast det är tabbar så lyckas han ju få tabbarna att se ganska spektakulära ut.
Det är hans edge.
Och sen så har han också dribblingen uppe på mittplan, va?
Den är ju snygg.
Den är snygg. Ja. Den tycker jag kompenserar för tabbarna.
Det var det lugnt.
Men alltså det är så problematiskt. För jag tycker fortfarande om Onana. Mm. Och också, han har ju faktiskt spelat upp sig.
Absolut.
Alltså i Premier League. Det är ju någon ja, förbannelse.
Flest nollor av alla.
Ja, men det är lite samma sak som Rasmus Højlund som toppar skytteligan i Champions League. Inte kan göra mål i Premier League. Ja. Onana kan rädda bollar i Premier League men kan inte göra det i Champions League. Det är ju främst här i CL. Han har ju verkligen radat upp alla de här konstiga.
Det är intressant med så att spela. Alltså hur annorlunda Champions League är från ligaspelet. Du säger liksom,
han var ju otroligt bra i helgen mot Everton.
Gabriel Jesus är likadan. Ja. Han kan inte göra mål i liga, men vad har han uppe på? Jag tror jag såg att han var uppe på 24 CL-mål. Ja.
Han sa ju själv i en intervju att jag är ingen mål. Jag är inte bra på att göra mål.
Nej. Det är inte min största egenskap.
Men i Champions League öser han in mål.
Ja. Ja. Jag satte på Arsenal faktiskt av 21 matcher när de gick igång. Ja. Men jag såg 27 minuter, sen bytte jag faktiskt till FCK, eller Bayern FCK, för att jag ändå ville hoppas att Bayern skulle kunna vinna. Men det var sån slakt mot stackars Lans. Alltså. Ja. Herregud. Och det var så också lite sådär som vi har pratat om någon gång, apropå Doku. När han kom bara in i det stimmet och allt han rörde bara gick in i mål. Det var lite så med Arsenal också. Mm. Så i 4-0.
Och fin revansch för Kai Havertz som vi har slaktat här sedan säsongstart ungefär. Nu har ju ett mål för Tyskland som vänsterback. Avgjorde matchen mot Brentford senaste ligan och öppnar väl målskyttet här också. Så att nu kommer tysken.
Ja. Helt plötsligt. Är du glad över det eller?
Nej, men jag tycker vi har slaktat han så hårt på något sätt. Och det har väl jag varit ansvarig för själv. Fint att han i alla fall kan få göra lite mål för vår skull så han inte blir helt slaktad hela säsongen. Till och med Jesper kanske kan förlåta honom på måndag om han fortsätter.
Men United då? Man har ju alltså släppt in 14 mål på 5 Champions League-matcher.
Mm.
Det är... Jag tror det är rekord. Första laget någonsin att göra det.
Engelskt rekord i alla fall.
Och också att man har gjort 3 mål i alla bortamatcherna. Alla 3.
Mm.
Och kommit därifrån med 0 poäng. Det är nästan en större bedrift.
Ja, verkligen.
Det blev väl 4-3 totalt, eller det har varit 5-3 i München, jag har glömt bort.
Ja, Casemiro gjorde väl...
De gjorde en massa mål i slutet. Ja. Men så gör man ju på parken. Mm. Och nu igår då.
Mm. Mm.
Eller man har ju kommit med 1 poäng då. Man tog 1 poäng igår. Så, men alltså det är ju...
Ja, det är starkt.
Spektakulärt.
Verkligen. Och på tal om det, som vi sa förut, man har haft en bild av United i första halvlekarna av Champions League. Och en annan bild i andra halvlek. Samma sak var igår. Jag kände tänka såhär, fan, han har ju vunnit det här nu, Tenag. Ja. Alltså hela liksom styrningen kan jag säga, in med varann. Och han bara, nej. Och har ändå liksom lyckats styra upp försvaret.
Mm.
Och så bara kommer andra halvlek. Och det är 3 mål i baken. Jag är i och för sig med rätt i först också. Men det, ja, vad ska han göra i försvaret? Är det försvaret?
I presskonferensen efter säger han att vi var för dåliga i försvarsspelet. Och det är klart man ser så för att skydda sin målvakt också. För här kan man ju verkligen peka ut ändå såklart.
Att
man hade vunnit matchen om det inte hade varit för de här tavlorna. Men jag tycker alltså, sen de här 2 matcherna nu, sen Luke Shaw kommit tillbaka, så det är ju sån jävla skillnad. Fan vad bra han är. Alltså det är ju konstigt att säga så att en ytterback verkligen kan göra sån så skillnad. Men han bidrar ju så mycket i offensiven. Mm. Alltså, shit vad bra jag tycker Luke Shaw är.
Ja.
Och sen tycker jag faktiskt att jag tycker Lindelöf gör sig bättre med Harry Maguire bredvid sig. Och jag tycker Harry Maguire har varit ganska bra. Och nu har ni rullat lite på Dalot och Wan-Bissaka. Alltså jag har inte så stora problem med den här backlinjen. Jag tycker det har sett ganska bra ut faktiskt. Så det är ju några enskilda aktioner som rubbar det verkligen igår.
Mm.
Och det var ju också så här, de här klippen man såg på när han slutsignalen går, när han slängde av sig handskarna. Så här, det gör ju ont i hjärtat ändå. Alltså. Det är fruktansvärt att se någon lida på det där sättet.
Oh.
Han är ju en fotbollsspelare man gillar. Alltså, han är en sympatisk fotbollsspelare. Man har en liten sweet spot för honom. Och just också att han är en sån spelare som alltid tar ansvar när det är hans fel. Liksom.
Ja.
Han gillar att gå ut och ta på sig skulden.
Ja.
Liksom.
Nej, så det är ju tufft såklart och fan vad man har blivit lite så att vissa matcher, även fast man avgör sent och Everton-matchen och sådär och Garnacho-mål, det är klart man flyger upp då ur soffan för det är ju så spektakulärt som det är, men att man kan bara vara så här typ när Bruno dunkade in den där, då var jag mer bara så här, man bara men ändå höll sig ganska lugn, men de sista minuterna när man ändå forcerar, Martial har ett ganska bra läge, Pelistri kommer in där. Eller det är främst när Martial tycker jag, när han drar nästan en kille för mycket, bara skjuter, att man verkligen skriker på dem. För Alltså som det, det var verkligen en match som, varför var det bara 3 minuters tilläggstid? Det hade gärna fått fortsätta. Det var ju kul att kolla på. Det kändes nästan lite som slutminuterna av den sista omgången av Allsvenskan mellan Degerfors och Elfsborg. Mm. När båda lagen bara anföll med fullt manskap. Det var ju likadant. Ja. För Galatasaray behövde ju också poängen. Ja. Så när United bara kom gång på gång på gång. Men att man inte får in den här bollen. Det är så jävla tråkigt. Och jag hoppas, om det nu inte ska lösa sig, att man i alla fall inte kommer tre i den här gruppen.
Du åker hellre ur helt än att spela Europa. Europa League.
Ja, jag gör faktiskt det. Alltså. Ja. Hur hade du gjort?
Nej, jag hade nog som United-supporter hellre haft Europa League. Alltså, det är fortfarande en rimlig väg in i Champions League. Men sen så tror jag väl att säga, men å andra sidan, jag är ju Tottenham-supporter. Jag tar ju alla titlar jag kan få. Liksom. Men nej, jag tycker att det är den mentalitet som du borde ändra.
Och nu ser ju Sevilla också, de ser ut att gå vidare i Champions League-slutspelet. Så då slipper man ju världens svåraste lag i Europa.
Just det ska man inte underskatta. Nej, eller?
Så där har du slipper ni dem i alla fall.
Jag tänkte också på det igår när man kollade på Galatasaray. Och visst, deras backlinje är ju...
Ja, där kan man knappt nå förutom
Angelino kommer man ju verkligen ihåg. Han tillhörde ju City massa år, men var alltid utlånad till Leipzig och sen försvann...
Alltid sålde han varit så jävla bra.
Det var exakt det jag tänkte säga. Alltså jag tyckte då, de åren alltså i Leipzig, för man såg ju honom med en del i Champions League och sådär. Mm. Att jag tänkte alltid att nästa säsong kommer han komma tillbaka till City och vara ordinarie där. För, också City med den vänsterbacksplatsen, det har ju rullat en del. Och nu spelar man ju oftast med mittbackar som vänsterback. Om man ens har en vänsterback som de spelar med sina... Ja, flyttar upp dem i mittfält och sådär. Men det blev galet att sträva ifrån honom. Jag vet inte vad med.
Som vi pratade om innan, liksom, han kanske inte är en så smart människa. utan råtalang på fotboll. Och verkligen en sån spelare som jag inte tror passar, som du vet, passar in under Peps regler och ramar. Han har skickat Cancelo som också gör succé i Barcelona. Och flera, alltså så fort han liksom får bemöta problem av en spelare sitt, så skickar han i dem. Och Angelino känns för kanske inte som den enklaste att ha att göra med. Men en rå talang liksom. Och i Galatasaray passar han väl perfekt då? Bland alla andra.
Ja, det är några fler där som inte riktigt har liksom hållit professionell nivå på andra ställen. Tänker på Ndombele.
Om vi tar mittfältet uppåt så är det alltså Ndombele, Lucas Torreira. Så då har vi ju Tottenham och Arsenal. Förrättningar. Sen har vi Hakim Ziyech till höger då, Chelsea. Dries Mertens, visst, det är inget Premier League-koppling, men många år i Napoli och belgiska landslaget. Wilfried Zaha, Crystal Palace till vänster mittfält och sen Mauro Icardi på topp. Och det är ju alltså, och då tycker jag ändå, för det är ju alltid varit så med de turkiska lagen, man har ju plockat stora stjärnor lite på ålderns höst. Och visst, Dries Mertens är ju inte superung och inte Icardi heller. Men det är ju fortfarande spelare som ändå håller hög nivå. Jag satt bara och tänkte på det under matchen. Hur tror ni att det här laget, säg att Crystal Palace hade haft det här mittfältet och ytterforwards och
anfallet. Det hade varit kul att se.
Alltså hur hade de presterat i Premier League?
Speciellt
det hade ju inte varit bottenlagen då.
Speciellt under Roy Hodgsons ledning också.
Ja, men nu tror jag bara till med Palace, men det här Galatasaray då i Premier League, vad tror ni?
Ja, men det är ju den där klassiska teckningen med någon som ritar en häst. Alltså, ansiktet är jättefint och liksom baken är liksom ritat av ett barn med vänsterhanden typ. Det är ju Galatasaray. Det är ju bara den där fronttrion som skulle kunna ha i Premier League att göra. Torreira skulle ju göra helt okej i ett liksom Crystal Palace också, men Ndombele är ju inte Premier League standard på något sätt, varken i professionalitet eller atleticism eller ens fotboll. De är ju där av en anledning. Och han, det är ju också, det är inte som att att han går jättebra i Galatasaray heller. Han har ju problem att ha sin plats där också.
Sen hoppade ju Aktor Kuglu in och stod för ett jäkla drömmål. Så han kanske också är en annan glömmer som har gjort succé i Premier League.
Precis. Men det är så här turkisk, matchen. Det är så här turkisk lag ska se ut. Det är precis det här man vill ha. Så det är man ju väldigt glad för.
Apropå Ndombele, han vann ju ändå Scudetto i fjol.
Ja,
men det var inte tack vare honom.
Nej, kanske inte. Han gjorde ändå 30 ligamatcher i Napoli i fjol. Ja, strunt samma då. Det kommer i alla fall, vi kan ju konstatera att det kommer bli tufft för United att lösa det här i den sista omgången.
Vill du sen slippa Europa League eller?
Jag har ju precis sagt
det. Ja, du sa det.
Ja. Jag hörde på.
Ja, tydligen. Ja.
Sa du typ två gånger?
Ja, det är jättelång utläggning. Så jag vet inte vad...
Vi klipper det.
Snart är det helg igen och det betyder att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Sabri, du har ju tagit ut en trippel här ett gäng veckor, men du har också hållit dig borta i att liksom presentera den. Men nu har vi dragit in det här.
Ja, men nu känner jag mig het efter landslagsuppehållet. Jag är en av en. Och nu ska vi bli två av två här. Och nej, men jag har hittat en riktigt fin trippel till helgens Premier League-matcher. Och jag valde mellan lördagen och söndagen. Jag valde söndagens matcher. Och först ut är Liverpool, Fulham. Liverpool att vinna båda halvlekarna. Så har vi lite stats på det. Liverpool har vunnit 6 av 6 andra halvlekar hemma och 4 av 6 första halvlekar hemma. Så jag tycker den i sig är väldigt, väldigt fin. Så Liverpool att vinna båda halvlekarna på Fulham, jag ser en överkörning. Chelsea-Brighton, båda lag ger mål. Den är väl inne efter 10 minuter. Och så tror jag faktiskt att West Ham slår Crystal Palace på hemmaplanen.
Oh, ja. Jag gillar den.
Vet du vad oddset är?
Nej, får du höra. Eller vet du vad jag i alla fall vet att det är? Boostat.
Ja, det är boostat. Det är rejält boostat. 9 gånger smeten. Förra veckan var det 8,50. Den satt vi. Och nu är det 9 gånger smeten.
Fantastiskt. Och vet du var man hittar den då?
På Come On under experter.
Exakt. Comeon.com går man in under fliken som heter experterna.
Ah.
Inte expert, men det. Du är rätt på det i alla
fall. Jag tänkte, finns det fler än mig?
Vet inte faktiskt. Aha. Riktigt hur de har styrt ihop det där borta. Men det är bra att du ändå har lite storhetsvansinne här. Det är betryggande inför söndagen. Som sagt, gå in där. Eller så kommer vi också länka det såklart på vår Twitter. Där heter vi Big Six. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt. Och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Come On som är med och möjliggör Big Six.
Yes!
Kalle.
Ja.
Vet du hur många passningar eller korta passningar målvakten i Premier League slog säsongen 18-19 i snitt då per match? Dra till med en gissning.
15.
Ja, ganska bra ändå. 11, strax över 11.
Ja.
Per, vill du gissa hur många passningar det slås i snitt per match idag då?
15.
Nästan 21.
Oj. Ja.
Det är The Athletic som har här i dagarna skrivit en liten artikel kring just eftersom att det är ju ganska mycket på agendan att det görs mycket misstag. Man såg ju helgen bara det slogs bort en hel boll. Kanske inte alla som ledde till mål men ändå som ledde till skott på mål. Och
från målvakt.
Precis. Och det är ju inte så konstigt.
Det är inte så konstigt. Allt fler lag spelar på det här sättet i sin speluppbyggnad nu. Med att utgå från målvaktens kortpassningsspel. Det är intressant när man ser liksom, vad ska jag kalla, heatmaps från hur lag har förändrat sitt sätt att bygga spelet bakifrån. De senaste 5 åren. För 5 år sedan så var det slå långt, så var normen. Sen så var det gå ut på kant, som var normen. Och nu är det liksom... Det var, kort och centralt, helt enkelt. Och jag tycker väl att så här, man raljerar ganska mycket kring det sättet att spela fotboll. Alltså, men Pep började göra det och nu börjar alla andra göra bara därför. Och det är ju såklart en del av sanningen, för att tränare inspireras ju utav varandra. Men det är också en naturlig utveckling av fotbollen, för kollar de senaste 5 åren så har ju också, alltså, lagen som pressar högt har ju blivit många fler. Och då har du en mycket större... alltså rewarden är ju mycket större om du kör kortpassningsspel på målvakten och bryter första presslinjen. Ja. Då har du redan gjort ja med 4 spelare. Mm. Och då har du ju mycket större chans att... att komma till ett bra läge därefter. Helt
ja, det är ju så Brighton spelar till exempel. Och det är därför också han byter målvakt var och varannan match, det Serbi.
Mm.
Precis, precis. Så jag tycker att så här, jag tycker att det raljeras väldigt mycket om att det är bara Pep som har kommit, alla kopierar honom, för att det är så här, när lag spelar på det här sättet, ja men då är det så här du ska spela emot dem. Och spelarna klarar ju faktiskt, och även målet, av att göra det, för att passningarna har dubblerats nu, men misstagen från passningar har ju ökat väldigt mycket också. Alltså misstagen, det vill säga felpassningar som leder till skott, har ju ökat väldigt mycket. Men det har ju inte ökat i samma utsträckning. Så att spelarna och målvakterna därmed klarar ju av det här. Så då kollar man statistiken på vilka lag som släpper till allra mest liksom expected goals efter en felpassning från målvakten, så är det ju inte liksom Brighton, United och City som är i topp. City tror jag släpper till minst antal chanser efter felpassningar, utan det är ju lagen som inte är så vana att spela på det här sättet. Och sen så är det Arsenal och Tottenham som ligger där, och det är lag som precis har börjat spela så här, så det är ju kanske också normalt att man inte klarar det fel fritt än. Men det är för att de här lagen då kan vi tolka, så att säga, risken är kanske överdriven då, i och med att så här, lagen som spelar så här, när de tappar bollen, ja men då har de också fler spelare där nere för att kunna hantera en felpassning. Tottenham har gjort enorma felpassningar, så till mycket, mycket skott från felaktiga uppbyggnader från Vicario. Men jag kan inte erinra mig ett enda mål som han har släppt in. Några mål som han skulle ha släppt in. Jag menar, Gabriel Jesus fick typ ett öppet mål som han brände. Så det hänger lite på vad spelarna har gjort också, eller motståndarspelarna. Men jag tycker kanske faktiskt att risken i den här typen av spel är lite överdrivet. Speciellt med tanke på hur mycket större rewarden är för det.
Och det är ju lite intressant också hur den här statistiken görs. Vissa målvakter kan ju ha en bra passningsprocent och tillhör ett av de lagen som släpper till mycket. Men det kan ju också vara att den målvaktens passning är lyckad, som framgår här också. Men alltså, om den
spelaren går till spelaren,
sen kan man exakt som är otroligt pressad och tappar det därifrån.
Exakt.
Det och då känns det som att det landar ju ofta på målvakten. Men det är i alla fall lite intressant där, just när man säger att United är verkligen ett av de lagen i botten av den här statistiken, från att inte göra så många misstag, sett till då den kritiken som riktas mot Onana. Sen har ju kritiken varit att han är inte bra med händerna istället. Man har värvat en målvakt som är bra med fötterna. Men om man bara, alltså om man går tillbaka då säsongen, ja men för 6 år sedan, så då hade man behövt se 11 matcher för att se ett skott som orsakas av ett målvaktsmisstag. Alltså färre än en chans per helg eller per omgång. Idag är det alltså snittet på ett sådant för var sjätte match. Så det är en jävla skillnad alltså.
Och det känns som också, det är liksom, tränarna ser så mycket mer vinning i det än att ett mål kan komma i baken lite här och där. Att man som du också sa för några helger sedan, again, 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 som Ange håller på med. Liksom, att fortsätta spela, tro på den här idén, det kommer löna sig liksom. Trots att det kanske många gånger är nära eller till och med blir ett mål i baken. Att de nästan dör på den kullen, många tränare nu. För att sätter du den här passningen som tar sig igenom första pressen på ett motståndarlag, så är det så mycket vunnet. Och minnar ut i ett mål framåt, så är liksom, då har vi verkligen lyckats. Liksom. Och då kommer vi alltid fortsätta på det här sättet. Men i Chelseas fall så det är kanske den största frustrationskällan idag nästan. För att man blir galen så fort det inte lyckas. Och man bara sitter väl hemma och skriker att man skickar den långt nu då, när det inte funkat på 3 försök. Liksom. Och det är en av anledningarna till att vi tappar poäng hemma mot Arsenal, är för att Sanchez slår en pass som går lite mellan 2 spelare och Declan Rice slår in den. Och ibland när jag kollar på Chelsea och Sanchez står, så är det ofta som att det upplevs som att han är den enda som har fått den här informationen, Sanchez. Att vi ska spela ut bollen bakifrån liksom, för att spelarna görs inte ens tillgängliga ofta liksom. Så att, jag vet inte, det har väl inte satt sig så bra just i Chelseas
fall. Nej, men det är väl en orsak till att inte De Zerbi ville ha Sanchez heller. Ja. Men jag tycker ändå, det är ju roligare fotboll att se på än om man skickar långt. För då, apropå då, om man går tillbaka igen 6 år, så då var alltså, i Premier League den säsongen så slogs 42% av målvakternas alltså deras passningar i öppet spel. 42% alltså slogs, då slogs bollen längre än 36 meter. Den här säsongen är det nere på 25%.
Ja.
Det är markant.
Det är markant skillnad. Men jag tycker den här statistiken visar också att, så här, att risken är överdriven. Men att det tar 6 matcher då för det här sättet att spela att leda till ett baklängesskott. Jag menar...
Och det är ju faktiskt bara ett skott.
Det är bara ett skott. Ja,
det är inte ett mål.
Nej. Så att gör du ett mål på den här typen av spel på 6 matcher så har du redan tjänat igen så att du spelar fotboll på. Så det tycker jag man ska med sig. Sen så, det som är den negativa utvecklingen av det här tycker jag är ju det överdrivna fokuset på just målvakter och hela tiden byta dem. Som har varit liksom diskussioner med framförallt kring Arsenal nu, men som du säger, De Serbi gör ju samma sak. Och det, jag tycker ju inte att man ska behandla målvakter som en vanlig spelare. För att, jag tycker vi ser det nu med Arsenal. Vad gör med självförtroendet? Att inte riktigt veta vad man ska göra. För att där ska du... vet du om att du kan bli utbytt för någonting så kommer du ha en annan... du kommer tänka lite annorlunda. Du kommer inte, antingen så är det att du inte riktigt vågar göra någonting, eller så kan det snarare tvärtom, att du vågar lite för mycket för att du ska kompensera för ett annat misstag. Och man ska känna sig ganska safe som målvakt för att man ska, ja, man ska agera safe helt enkelt.
Och sen, jag menar, det är ju en statistik på, jag menar, hur pendeln har svängt. Sen får man ju se, man vet ju inte exakt nu hur mycket vinning man har i det offensiva spelet, just som vi beskriver, att man kan ju om man lyckas med det så spelar man sig igenom ett helt pressspel och har, inte öppen gata, men du kan verkligen ställa om och skapa en målchans från nästan ingenting. Så det får ju tiden utvisa. Vi kanske sitter här om 2 år och så är det 42% av målvakternas öppet spel som är långbollar igen.
Ja, exakt. Nej, men alltså det är ju en pendel som går i fotboll. En annan anledning som spelar här är ju för att säga, ja, men det var bara, som du sa, det 3-4 år sedan som spelet gick mer liksom ut på kanterna. Och om kanterna är överpopulerade, vad ska man göra då? Ja, men då ska man ju liksom populera mitten istället. Så att säga, det här är ju en pendel som går åt olika håll hela tiden. Men det blir intressant att se vad blir pendeln efter det här. För det har varit ganska naturligt, det så här, från långbollar till lite mer mot kanterna till liksom lågt i mitten. Så det blir intressant att se vad är nästa steg. För du kan ju inte komma längre ner i banan. Utan vad blir det? Det kanske blir tillbaka på kanterna igen. För att vi ser ju fler och fler lag populera mitten mycket mer i pressspelet, tycker jag.
17.30 på söndag då, Per. Men City mot Tottenham, kommer det populeras mitten?
Det kommer populeras mitten. Framförallt kommer mitten populeras av Dejan Kulusevski. Som fick sin första start i mitten. Som jag har propagerat för ända sedan han skrev på för Tottenham. Han ska ha den där liksom, lite grann tia-rollen. Och äntligen fick han det. Dock helt hållet på grund av skador. Men jag tycker, alltså, allt i hans spelstil och jag tycker han har sin framtid i mitten av banan. Alltså hans sätt att liksom, ta sig förbi spelare, hans löpkapacitet och framförallt också eftersom han är ganska lättläst på kanten. Han är ju en av världens mest stenfotade spelare. Han har blivit lite bättre på högern de senaste säsongen, men han är alldeles för lättläst när han viker in det. Så att ska han liksom nå den nivån som vi vet att han har i oss, det är i mitten. Jag tycker att han gör en ganska bra match där mot Villa. Sen så faller ganska mycket när Bentancur får gå ut, som ju bara fick då 2 matcher tillbaka efter sin knäskada och nu är borta till februari. Men det är väl det som kommer vara behållningen i den här matchen, att få se Dejan i mitten, för det finns absolut inget annat för Tottenham att hämta i den här matchen.
Tuffast möjliga uppgift mot Rodri också.
Ja, absolut. Det blir det, men det är det här med, gör han det här bra, så jag tänker så här, ett framtida mittfält med Maddison och Dejan. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Det är det du ser fram emot, men du tror inte på några poäng eller?
Nej, gud nej. Gud nej. Finns det någon frisk människa som tror på poäng för Tottenham i den här matchen? Så vill jag gärna träffa den personen.
Det känns som att det kan...
Stefan Löfven kanske?
Ja, det skulle vara dig.
Det är ingen otrolig spaning, men det känns ju som att det kan bli en kul match att kolla på.
Det kan det,
alltså,
vara, det kan
rent vara, objektivt då.
Absolut, och det är klart säkert. Tottenham kommer ju såklart hitta sina lägen, men jag menar, Ben Davis mot Haaland i luftrummet. Nej tack.
Nej, inte kanske bara i luftrummet det är nej tack.
Nej, det är nog överallt. Fågelfisk eller mittemellan, som jag helst inte vill se duellen.
Men du kan ändå inte greppa efter något halmstrå, det vi nämnde innan, att man ändå har, vad var det, 5 segrar på 7 senaste.
Men det var alla också med liksom en omställningsfotboll och destruktiva tränare. Det är Sonys lag de varje gång.
Ja, nej men precis. Det finns ingenting att greppa efter. Det finns inget halvstrå. Alltså det finns absolut ingenting. Och det är just för, som jag sa, den enda seniorspelaren som Tottenham hade kunnat slänga in andra halvlek här senast mot Villa, det var Eric Dier. Det är klart att man kan nog stå upp i en halvlek och 60 minuter. Men när det kommer det, när spelarna är slutkörda i 65, då ser möjligheterna lite annorlunda ut för Pep.
Men vem är det som får ställas mot Doku om man startar i Porro då, eller?
Ja, exakt. Och Porro är ju gammal City.
För Trent hade det ju tufft, alltså.
Ja, han hade ju tufft mot Ake, till och med. Ja. Så att, Bissouma är ju tillbaka, så det är ju i alla fall en defensiv mittfältare på planen som vi inte hade mot Villa. Och han innan hans avstängning så hade han ju några riktigt dåliga insatser i bagaget efter att ha öppnat säsongen otroligt bra. Många såg honom som årets värvning, fast det var förra året han kom. För att han liksom gick från att vara helt i fysboxen under Conte till att nu egentligen vara... Han var den viktigaste spelaren tillsammans med Maddison i Tottenham. Just för det här som vi pratar om nu, sättet som vi spelar upp från Vicario, är ju via Bissouma. Och han har ju en enorm förmåga att vända bort de första 2-3 spelarna i motståndarpressen. Så det är väl någonting som är positivt, att vi har den här lilla muren framför då Emerson och Ben Davies i den här matchen som vi inte hade mot Villa. Men jag tror inte att det är tillräckligt.
Är inte Romero tillbaks också?
Nej, men han är ju tillbaka efter, han fick en röda mot Chelsea, och där har vi ju Wolves och Wolves och Villa, så det är en avstäng, en match till.
Just det.
Men därefter, det var ju roligt när Matty Cash gick på Bentancur där. Romero satt ju på bänken, flög upp direkt. Han är ju, ja, man kan inte göra något annat än att älska honom.
Mm. Jag undrar en sak som vi pratade lite om i början också, och hela... Ange Ball och hans That's Who We Are Mate liksom, filosofi och sättet han liksom skärmar alla supportrar i inledningen av säsongen liksom, och att bara ösa på, ställa nio man på halvplan mot Chelsea liksom, och hela den grejen. Tre raka torsk senare och kanske den tuffaste matchen på säsongen såklart. Allt pekar ju emot att man kanske ska ha en annan approach till den här matchen. Men liksom säljer han sig själv då lite för fansen att inte gå ut och bara That's Who We Are Mate spela. Utan här kanske man ska spela lite som Conte eller Mourinho hade gjort i Tottenham. Eller liksom blir det så här, alltså sviker han ner då som supporter?
Han har ju inte det i sig. Nej, alltså, men... han har verkligen inte det. Och sen så tycker jag, nu är ju också alla fortfarande så sålda på Postecoglou och det här sättet att spela. Alltså det är ju, ta matchen mot Chelsea, jag skulle säga, det var ändå inga supportrar som var speciellt upprörda över att vi liksom försökte gå för det. Utan tvärtom, då, så här, fan, jag tar gärna den här 4-1-torsken för att så här, vi spelade med nio man och försökte göra någonting. Det är liksom, dumdristigheten är en ganska viktig del av Tottenhams DNA.
Ja.
Jag har inte ens tänkt i banor om att han skulle tänka på ett annat sätt mot City. Jag hade nog gjort det som tränare. Men jag uppskattar ju verkligen. Alltså, nu är det ju faktiskt så att efter de här 4 år som fotbollen har sett ut för Tottenham de senaste 4 åren. Så vill man ha det här. Jag tror ju också att så här, det, även om Tottenham skulle gå på sin fjärde raka torsk här, så är det ju ingen, liksom, det är ingen kris eller katastrof. Nej. Utan man ser ju fortfarande att det här kommer leda till något bättre, och då tar man hellre kortsiktiga förluster för att då få långsiktiga vinster.
Snart kommer White Hart Lane målas om från To There Is To Do till That's Who We Are Mates.
Förmodligen, det kommer nog definitivt komma ett sånt tifo innan årsskiftet, när vi ligger på plats 10.
Hörrni, vår tid i studion är slut. Vi blir utkastade härifrån. Jag ska bara nämna då att på söndag spelar Chelsea mot Brighton också. Lycka till, Kalle. Liverpool spelar mot Fulham. Lycka till alla som håller på något lag där. Och på lördagen spelar Arsenal mot Wolves klockan 16 och 21.00 den sena lördagsmatchen. Då är det Newcastle mot Man United. Ett skadedrabbat möte. Det ska bli intressant. Jag har ändå lite förhoppningar på något sätt.
Ja,
jag tror på det. Vi är starka i ligan. Och det kommer att pratas väldigt mycket mer om de matcherna på måndag såklart med Jesper och Björn. Missa inte det. Ha det fint. Hej då.